Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som denna vecka gästas av den mycket roliga mannen Henrik Mattisson. Jag värmer upp inför hans stand-up-föreställning som heter Knulla på Bonden Bar i Stockholm den 19 mars, och om ni inte sett honom innan så kommer ni nog vilja göra det efter att ha hört veckans avsnitt av den här podden. För han är jävligt speciell och jävligt rolig, så missa inte att köpa biljetter i god tid till Knulla. Länk till Knulla och till mina andra stand-up-gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och glöm inte att följa mig på sociala medier också, som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Henrik Mattisson.
Ja.
Välkommen hit.
Tack ska du ha, Simon.
Vi har väl varit bekanta en ganska lång tid.
Ja, det skulle jag säga. Vi har väl ändå varit bekanta sedan kanske hösten 2014, tror jag.
Mm, det kan stämma. Jag lärde känna dig inom stand-up-världen.
Uh-huh.
Och... för er som inte har sett eller hört dig så kan jag rekommendera att lyssna på skivan Den svennen är tokig.
Ja, tack.
Som finns på Spotify.
Väldigt... och på Weezer, eller vad det heter, Deezer, vad heter det?
Ja, det är ju ingen som
lyssnar
där i Sverige.
Så det är därför det är lite roligt att göra reklam för den där.
Nej, men den är väldigt bra och vi träffades ganska nyligen och hade en... du hade kommit över biljetter till Chris Rock.
Just det, i Köpenhamn.
I Köpenhamn, som vi var och kollade på tillsammans. Och även var och käka ramen på... ramen till Tobiro.
Ja, just det. Du tog min ramen och skuld där. Den, när var det? I förra månaden, va?
Mm. Och då så... men det var nog första gången vi spenderade ganska, alltså, riktigt lång tid ihop. Och då så fick jag liksom... små inblickar i ditt liv.
Ja, jag ber om ursäkt.
Nej, men det var, jag skulle säga att det verkade vara ett väldigt spännande liv du har levt.
Tack.
Så jag tänker att vi kanske ska göra ett sånt avsnitt där man får följa med, liksom, där du berättar din, ja, men i stort sett livshistoria.
Ja, men det kan vi väl göra.
Ja.
Vi bräcker Kristoffer Triumf.
Ja, det kanske i kvalitet. Men kanske inte i kanske inte lyssnarantal.
Nej, men det tycker jag inte behövs heller.
Men det kanske blir viralt just det här avsnittet, det vet man aldrig.
Nej, just det.
Men jag tycker innan dess, så innan du kommer igång med din livshistoria, så tror jag det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här är alternativen: Fanta Zero Black Currant, Fanta Zero Apelsin, energidryck i 5 olika smaker.
Oj.
Gundelsprit, gin, Baileys, Rosita, häxblandningen,
Julsidor, blossa, Old Delhi, vinglögg, Berliner Weissöl, Das Pils, en annan öl. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, jag blir ju nyfiken på 5 olika smaker på energidricka.
Mm. Vill du gå till kylen och välja en av de 5 olika smakerna då? Blir det ditt val?
Jag vet inte.
Det finns olika färger, jag har inte lärt mig alla.
Du vet
det.
Inte vilka som är vilken smak?
Liksom. Jag tror blå är blåbär.
Aha, ja, det vill jag inte ha, känner jag spontant.
Orange ska jag tro är någon slags citrus.
Det kan nog vara gott.
Lite päron. Ja. Men du tar orange.
Vi tar en orange.
En orange smak, orange smak på energidryck. Ja. Och jag tror nog att jag slår till på en... jag är lite sugen på en Baileys shot.
Ja, det är väldigt gott.
Mm, det är gott. Det känns på hösten så kan jag uppskatta det extra mycket av någon anledning.
Jag skulle kunna uppskatta det året om.
Mm. Ja. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Kända från, där öppnade du burken med orange energidryck.
Japp, jag ska försöka
smutta lite min Baileys shot.
Orange, ja, men den heter ju bara Orange Edition. Ja, orange, det betyder ju även
apelsin
på engelska.
Mm. Mm-hmm. Det är bara en färg och en frukt.
Och en smak. Ja, en frukt då. Eminem, han rimmade ju framgångsrikt på orange.
Mm, rimmade han färgen på frukten?
Nej, han rimmade orange på 4-inch.
4-inch, okej. Okay.
Ja,
ja. Ja, nej men
det var någonting om hans penis, tror jag.
Mm. Mm. Han är duktig på det där med rim.
Ja, väldigt.
Men då, nu har jag redan liksom hypat upp ditt liv som lite spännande. men det lät faktiskt, det var... Jag håller på att läsa biografin nu om Richard Pryor.
Mm.
Och det finns ju lite beröringspunkter skulle jag säga.
Ja, det skulle jag med vilja säga. Mm.
För du har ju döpt då den där skivan som heter Den svennen är tokig. Den är väl döpt efter Richard Pryor.
That nigger's crazy.
Mm.
Ja. Nu sa jag bara det, men det får man väl säga. Det är ju...
Det finns nog ingen lag. Jag tror inte du kommer bli... Jag tror inte jag som ansvarig utgivare kommer bli dömd för hets mot folk.
Ja, det, jag får inte hoppas
för
det.
Att du droppar en bomben.
Nej, det är inte mitt fel att den heter så. Det kan man faktiskt inte beskylla den vite mannen för, Richard Pryor.
Men då får du börja din livshistoria var du vill.
Ja, tack.
Och avsluta den var du vill också faktiskt.
Ja, det är så himla konstigt när man gör det på det här viset. För det...
Har du gjort det förr?
Nej,
okay.
Inte på det här sättet. Utan, så det är, jag är född.
I Lund, eller? Ja. Nej, nu ska inte jag. Inte bryta in för mycket.
Jättegärna, bryt gärna in. För det är som på matteprovet, det bara låser sig i huvudet när man ska hålla på. Men jag är född på Lunds BB.
Lunds KK, heter det inte det?
Jo, när jag föddes hette det den.
Okay. Och sen började det betyda knullkompis, så då bytte de kanske.
Jag tror inte det heter BB längre. Nej. Eller KK längre, det heter BB nu tror jag.
Mm.
Innan var det väl kvinnokliniken och nu är det...
Barnavårds någonting.
Nej, det kan... Barnbajsning.
BB.
BB.
De flesta vet nog vad BB är i alla fall. Ja. Kan inte vad det står för.
Nej, jag har faktiskt inte en aning nu när jag tänker efter.
Nej, intressant. Det får jag kolla upp efter podden.
Ja, det tycker jag. Jag kan googla det sen. Det är inte så intressant nu kanske. Men jag är fett på det. Och sen, alltså, det du sa innan om vissa beröringspunkter där med Richard Pryor. För det har jag också känt att jag nästan har lite mer gemensamt med hans... uppväxt än vad jag har med alltså medelsvensson.
För jag som inte känner till Richard Pryors uppväxt så växte han upp på en bordell i Peoria tror jag orten hette i
USA. Så var det säkert.
Och det var mycket tragiskt, mycket våld inblandat i barndomen och Kanske även en del droger och missbruk. Det minns jag inte. Jag har inte kommit så långt i den.
Nej, jag tror inte jag har läst den överhuvudtaget.
På vilka sätt har din uppväxt beröringspunkter med Richard Pryor?
Ja, men det är väl mycket det att jag är uppvuxen i en missbrukarfamilj från flera generationer tillbaka.
Okej.
Okay. Så min mormor, min biologiska mormor...
Mm.
Hon var ju sån riktig tjackis ju.
Mm.
Ja,
jag känner inte henne.
Nej,
men det kanske är, nej, men det är kanske är det nya. Men jag har nog märkt att du lägger till ett ju som ungefär som vissa gamla pundar lägger till ett va.
Ja, men jag har båda två. Ju, va. Och, alltså jag har massa sådana.
Så det förutsätter inte att jag eller lyssnaren känner till.
Nej, jag vet
säger ju.
Nej, men det är nog som jag säger ju till mig själv.
Mm.
Nej, jag vet inte. Men jag är språkligt ful på det sättet kanske.
Jag tycker det är charmigt.
Tack, det var väldigt gulligt.
Din biologiska farmor var en riktig tjackis.
Nej, mormor. Sa jag farmor innan?
Nej, det vet jag inte.
Nej, jag tror jag sa mormor.
Mm.
Och Lea har inte, min morsa har ju också varit missbrukare. Och min farsa, han har väl varit något av en alkoholist. Liksom. Mm.
Lever dina föräldrar?
Mina föräldrar lever bägge två.
Mm.
Så vi kan släppa detta avsnittet när de har dött. Jag slipper ta eventuella konsekvenser. Nej, jag skojar.
Mm.
Men det är så jävla konstigt att göra så här.
Är det?
Ja, jag tycker det. Det känns jättekonstigt.
Mm.
Ja, men vi
gör det i alla fall.
Ja, men vi gör det i alla fall. Alltså, så i början där, alltså när jag var riktigt liten så har jag nästan ingen minnen, men alltså från kanske jag var 5-6 när vi flyttade till Nöbbelöv i Lund. Det är där mina riktiga minnen började. Det var himla... Alltså det var väldigt så mycket knark liksom.
Mm.
Runt omkring hela tiden. Det var alltid fulla vuxna. Alltså pundare hemma hos oss.
Mm. Nej, men det är dina första minnen då liksom?
Ja, oj ja. Det är mitt absolut första minne. Alltså så när jag kände doften av Mariana ute som vuxen. Det var ju, jag tänkte på min pappa och när han satt i sin gungstol och rökte pipa. Så det har alltid varit väldigt alltså närvarande så. Med just Mariana och Jack och sånt.
Men hur påverkade det, jag som inte har vuxit upp i ett missbrukarhem liksom, hur upplevde du det?
Alltså när jag var liten så upplevde jag det nog inte. Då reagerar man inte så mycket på det, tror jag inte.
Mm.
Alltså, för det man märker, det är inget konstigt med det, för det blir ju vardag liksom. Att vuxna är så här och det är en viss typ av människor runt omkring. Och det är ju inte så att mina föräldrar har varit helt kaos liksom. Båda två har ju haft jobb som de har skött, va? Och så vidare. Men alltså, det har varit...
Vad jobbade de med?
Min pappa har jobbat på verkstad i många, många år. Och min mamma har väl jobbat som äldrevårdare och även prostituerad ett tag.
Vet jag. Var hon helt öppen med liksom sitt... jag tänker, ett av de yrkena är ju mer kontroversiellt än det andra.
Nej, hon var faktiskt helt öppen med det, att hon torkade gamla människor i rumpan. Det där med just sexhandeln, det var någonting jag fattade själv när jag blev äldre.
Mm. Det fattade du inte som barn?
Nej, hade inte en aning.
Mm. Men hon var öppen med det inför din pappa?
Och... Nej, jag tror inte hon gjorde det när hon var gift, eller det vet jag faktiskt inte.
Men du växte upp med båda föräldrarna som barn?
Ja, fram tills jag var 11 bodde de ihop.
Mm.
Ja. Sen när jag var 11 separerade de.
Mm.
Och det var väl då jag fattade lite grann hur det var ställt. För då var jag stor nog att liksom börja kunna lägga ihop ett och ett. Jag hade börjat se hur andra unga har det hemma och fattat att det är konstigt hemma hos mig.
Men får du illa liksom som barn redan?
Alltså när jag var riktigt liten så hade jag det bra. Alltså jag har bara varma minnen av de första åren så liksom. Men det var väl egentligen först när jag började skolan. Det liksom, för att man blir väl konstig när man växer upp under de förutsättningarna.
Ja, jag gissar det.
Ja, ja. Så jag har alltid haft jävligt svårt att skaffa vänner som skit. Mm. Liksom.
Tror jag. Men har du det även som vuxen?
Ja, det tycker jag.
För jag tycker du är väldigt trevlig så. Det var lätt att lära känna dig och ganska lätt att komma dig nära också.
Ja, jag är nog rätt. Jag försöker jobba på att vara transparent som fan. Mm. Alltså.
Men det kanske är det som kan skrämma bort vissa också.
Ja.
Att folk blir lite rädda om du berättar om liksom vissa mörka minnen och sånt där, så kanske vissa backar lite. Jag vet inte.
Jo, de,
men alltså, jag tycker ju sånt är spännande.
Ja, men det är bra. Mm. Det gillar jag att tycker är spännande. Men alltså, alltså jag har märkt att vissa delar, alltså just det här som att mamma har varit sexarbetare till exempel, det är ju en sån grej som jag märker att folk blir helt så ställda inför. Det är egentligen det folk reagerar starkast på av någon anledning. Jag vet inte varför.
Det är ett helt legitimt yrke.
Ja, visst är det. Det är bara olagligt att köpa. Ja. Fan. Annars så verkar inte folk reagera så jättemycket. Men jag får, är du säker på att din pappa är din pappa?
Du har fått den frågan.
Ja, varenda gång jag har haft uppe det tycker jag har fått den frågan. Men precis som man inte horor visste vad de sysslar med överhuvudtaget.
Men du är rätt säker på att din pappa är din pappa?
Jag är 100% säker på att min pappa är min pappa. Jag har fått hans hakor liksom. Hans dubbelhakor.
Så du växte upp i Lund? Du gick i skolan då i Lund?
Nej, utan vi flyttade ut i Södra Sandby där när jag var 7 år gammal. Som är lite utanför Lund, och det var där jag började skolan också. Jag gick ett litet tag på dagis i Lund, tror jag.
Blev du en hårding? Eller vilket, för jag kan tänka mig att folk som växer upp under hårda förhållanden, alltså kan bli lite antingen vad som på 90-talet kallas värsting. Eller var det livsstilen du gick in i?
Alltså jag var nog helt tvärtom från en värsting. När jag var riktigt liten, jag är uppvuxen med en hund som min kompis liksom. Vi hade en hund som hette Lesk och långhårig chefer. Och det var han jag lekte med fram tills jag började skolan liksom. Så att jag kände mig väldigt, väldigt vilsen när jag kom till skolan bara.
Försökte du liksom bli vänner med de andra barnen eller?
Ja, men jag hade inte en aning om han gör ju. Nej. Inte en aning.
De undvek dig.
Ja.
Och blev de rädda för det då? Eller tyckte de
det var obehagligt? Jag tror bara jag var konstig liksom. Att jag betedde mig alltså lite aspergigt kanske.
Har du någon diagnos?
Nej, de har försökt sätta diagnoser på mig, men det har liksom aldrig... Vi har ju varit
på utredningar.
Ja.
Och du har inte fått något?
Jag har inte gått färdigt en enda utredning, ska jag vara transparent och säga, men jag har inte fått något.
Nej, det var inget som antyddes så att...
Jag har gjort sån ADHD. Jag hade ju ett självmordsförsök när jag var 16 eller 17 då jag hängde mig. Och då blev jag inlagd på psykakut och fick gå igenom dels ADHD-utredning och någonting till som de inledde. Och då var de och mätte mina hjärnvågor och sån skit. Och som jag förstod det hade jag ju svarat alla rätt på de här ADHD-frågorna, om man ska säga.
Alltså du hade, det antyddes att du hade
ADHD? Eller ADD kanske snarare. För att jag är inte särskilt hyper, tycker jag.
Men varför, hur kom det sig att du inte fick diagnos? För att du inte gjorde klart?
Nej, jag gjorde inte klart utredningen.
Okej, så det antyds lite att du har någon form av ADD.
Bristande koncentrationsförmåga.
Men vad var det som ledde fram till det här självmordsförsöket då när du var 16? Alltså det känns ju som att det kommer inte från ingenstans.
Nej, det hade nog samlat ihop det under en massa år. Alltså, för att jag kände mig väldigt, alltså jag har alltid känt mig väldigt konstig liksom. Dels här, jag fick inga kompisar i skolan heller för att jag var konstig liksom.
Alltså på vilket sätt var du konstig?
Alltså det är jättesvårt att beskriva. Det är precis som jag har gått med som har varit en sån plexiglasvägg mellan mig och alla andra på något sätt. Jag har aldrig fått vara med och leka sånt när jag var liten liksom.
Ja, det låter... Du har inga syskon? Eller?
Jo, jag har ett syskon, men hon är rätt mycket yngre. Hon är 7 år yngre än vad jag är.
Okej, ja. Det kanske inte var lätt att leka med henne när du var barn själv.
Nej, jag blev ju någon slags bonusförälder till henne.
Men var du deprimerad då under din uppväxt? Eller?
Ja, det var... Alltså, jag tror att min migrän till exempel, jag har ju sån kronisk migrän, jag tror att den kommer jättemycket därifrån att jag helt enkelt har velat gå till skolan för jag har känt mig konstig och inte fått vara med och leka. Så att jag alltid är liksom...
Så migrän kan vara ett symptom på man mår dåligt eller är det...
Jag tror det kan vara något psykologiskt försvar eller något sånt. Alltså, det gör jag bara gissa nu. För att få vara hemma. För kroppen har ju, alltså, jag hade ju halsfluss och öroninflammation och sånt hela tiden som barn också. Alltså hela tiden.
Minns du första gången du själv testade någon drag eller alkohol?
Ja. Jag tror det första jag drack, det var nog whisky, tror jag. Mm. Som jag stal av en granne.
Hur gammal var du då?
11.
Okej. Mm. Och var det för att du var nyfiken eller var det av någon annan anledning? Det
kändes flippigt.
Ja. Men började du liksom missbruka då i så ung ålder? Eller
nej,
var det...
det kan man inte säga. Alltså i den mån jag fick tag i alkohol och sånt så drack jag ju det.
Mm.
Ja. Men det är ju svårt att liksom understödja ett missbruk när man är så liten.
Mm.
Om man inte...
Men du, jag tror de flesta har räknat ut vid det här laget att du har missbrukat.
Ja, jag har missbrukat en hel del. Men det kommer väl igång först när jag var äldre liksom.
Mm, i vilken ålder ungefär då?
Ja, 17, 18 där omkring.
Okej, så det var efter ditt första självmordsförsök som du började missbruka?
Jag skulle säga att det var då det verkligen tog fart i alla fall. Alltså innan dess var jag mest experimenterat och lekt liksom.
Okej. Ja. Så du levde ett ganska ensamt liv med en hund?
Ja, när jag var riktigt liten.
Okay.
Ja.
Men sen, levde du ett mer socialt liv sen eller vad hände?
Nej, alltså jag gick ju i grundskolan fram i Södra Sandby där fram till sexan, tror jag.
Mm.
Och då hade jag fått... Alltså båda mina händer brutna av mina klasskamrater vid några flera tillfällen. Jag hade liksom fått benen söndersparkade och massa sånt. Jag var alltid blåslagen.
Och... Så det var inte bara det att de inte ville leka utan de även attackerade dig?
Ja, oja.
Oh, jävlar.
Ja. Jag tror jag var 6 när de knäckte min vänsterhand. Och sen var jag 12 när jag... bröt min högerhand i mitt första slagsmål så på skolan.
Oh, jävlar, ja.
Och sen, men då hade min mamma precis kommit hem från behandlingshem. För hon åkte in på behandlingshem när jag var 11, tror jag.
Var det för dragmissbruk då?
Ja.
Och vilken drag var det hon var inne på?
Ja, hon var väl mycket på piller, gissar jag. Och tjack och marijuana och
piller,
alkohol.
Alltså det är lite oklart när man säger piller. Jag tänker på ecstasy framförallt, men jag gissar att det inte var det.
Nej, men lugnande. Alltså, jag är inte helt hundra på vad hon har käkat för piller. För att, alltså, jag kommer ihåg när jag var, precis där efter mina föräldrar hade skilt sig, jag hittade en stor skål med konstiga tabletter i ett av köksskåpen. Och då frågade jag min mamma rakt ut, håller du på och pundar hela tiden? Liksom.
Mm.
Men då var blånekar och sa, nej, det gör jag inte, det medicin.
Mm.
Men hon drack ju alltid vin och tog piller, men jag har inte en aning om vad det kan ha varit för
piller. Bodde du på spår av dina föräldrar? Eller?
Nej, då bodde vi hemma hos mamma.
Okej.
Okay. Mm.
Och då hade du kontakt med din pappa under den perioden?
Ja, vi var väl där varannan helg, tror jag då.
Mm. Mm. Men och så det var liksom att bli misshandlad av klasskamrater och liksom ett utanförskap och sådär, det var det som ledde fram till liksom din depression?
Ja, jag skulle gissa på att det sätter sina spår. Alltså så. För när hon kom hem från behandlingshemmet, min mamma, så tog ju hon mig till läkare och han dokumenterade mina kroppsskador och så, och konfronterade skolledningen med det då, där jag gått i skolan då från det jag var.
Vilket år var det här ungefär? Du är född...
97 kanske.
När du född?
86.
86, okej. Okay. Ja. Så kan man räkna ut ungefär.
Ja, jag var väl 11.
Mm.
12 kanske. Kanske till och med 13. Jag var ganska stor liksom.
Mm.
Alltså så. Hon var på behandlingshem ett år, morsan.
Mm.
Ja.
Så liksom det mest mörka minnen liksom runt tonåren där då liksom, för din del eller?
Ja, fram tills morsan kom hem från behandlingshem och det var någon som tog tag i min skolsituation liksom. Mm. För att innan dess var det ingen som alltså reagerade eller man ska säga.
Nej.
Utan det blev ju sen...
Lärarna som måste väl ha sett lite grejer.
Ja, men jag kommer ihåg, jag var klagade ju flera gånger på att jag kan inte ha det så här och... Alltså jag fick ju alltså det här låter sjukt när man säger, men jag fick ju ofta till svar att jag fick tåla lite skämt liksom.
Mm. Även när när du berättade om kroppsskador.
Ja, jag kom ju till gips i skolan och det var liksom, ja men du är lite märklig, Henrik. Det var flera fröknar som sa det till mig.
Mm.
Och när morsan kom hem där från behandlingshemmet och kroppsskadorna, alltså de dagliga blåmärkena och sånt, alltså dokumenterades av läkare och han skickade till rektorn på skolan och berättade att det här alltså utsätts en av eleverna för på liksom daglig basis.
Mm.
Då var det en rektorn svar att ringa till läkaren och kräva att han skulle dra tillbaka läkarintyget på att de här skadorna kan ha uppstått under skoltid.
Jaha, och vet du varför det var så? För att...
Nej, men det ser väl skitdåligt ut för en skola liksom. Om en av eleverna liksom blir sönderslagen och får
Och det vill inte läkaren dra tillbaka? Eller?
Nej, läkaren vägrade. Så det SOS blir inkallat och så blir det så här jättelånga SOS-möten. Och sen till sist blir jag förflyttad till en skola ute på Linnero. I Vikingaskolan.
Blev ditt liv bättre då?
Ja, det blev det.
Och hur gammal var du då?
Det var i sjuan. Det var höstterminen i sjuan jag kom ut där. Hur gammal är när man går i sjuan, det vet jag inte.
Ja, då kanske 14. Man är 14 och sånt. Men allting kan ju inte ha blivit jättebra.
Alltså då började jag få kompisar där ute på Linnero. För det var ju det första som hände, det var att någon skojade med mig och jag var ju inte alls på det.
Du var inte på skämthumör?
Nej, så det var det första jag gjorde, var att jag klippte till en kille ganska rejält första dagen.
Det lät som fängelset.
Ja, lite grann som fängelset. Då fick jag gå först i matkön och sånt i flera veckor efter det.
Okay.
För att de tyckte jag var gangster som slogs. Va? Men sen blev jag väldigt bra kompis som han här klippte till och vi...
Och ni började umgås?
Ja, och vi började umgås. Ja.
Hade du något intresse för humor eller något annat kreativt tidigt?
Ja, stand-up har jag ju gillat sedan jag var 11-12.
Ja. Upptäckte du Richard Pryor tidigt? Eller?
Ja, han är väl den första komikern som jag har sett, tror jag.
Alltså för er som inte känner till Richard Pryor så var han liksom... han var ganska stilbildande. Han var en av de första som började berätta väldigt självbiografiskt och självutlämnande.
Ja, han är väldigt anekdotisk så på det sättet.
Och plus då kanske en förebild framförallt för afroamerikanska komiker.
Ja.
Det var ju så här Bill Cosby och numera, Eddie Murphy då och Chris Rock liksom, det är ju i rakt nedstigande led. De har ju liksom
Och Dave Chappelle och
av Richard Pryor som, men även liksom Louis CK och Bill Burr och andra som berättar på ett självbiografiskt sätt liksom hyllar ju rätt mycket Richard Pryor som en av liksom.
Ja, men han är väl lite var, alltså han är väl den andra hörnstenen, om man ska kolla. Lenny Bruce kanske är en hörnsten som man börjar bygga stand-up ifrån. Så kommer Richard Pryor och liksom börjar med just det här självbiografiska, mer
berättandet. När jag läst liksom om mycket om stand-up så har mycket Richard Pryor varit... det är många som är överens om att han är the greatest stand-up comedian who ever lived.
Ja.
Det är väldigt många som tycker det. Jag är rätt inne på att humor är en färskvara.
Ja,
och jag
sant.
Skrattar inte jättemycket när jag ser Richard Pryor, men jag upptäckte honom också ganska sent. Jag tänker om du upptäckte honom på 90-talet så hade han inte, det var inte lika...
Gammalt.
Nej det var inte, då var det liksom, nu är det 30 år gammalt. Då kanske det bara var... Ja, då var det bara 15-20 år.
Ja, det är fortfarande rätt. Men det första minnet jag av Richard Pryor, det är ju från den stålmannen går på en kryptonit.
Just det, han blev ju sen liksom en skådis i mycket risiga komedier och även då stålmannen. Och...
Risiga stålmannen filmar jag.
Men du upptäckte honom, hur upptäckte du Richard Pryor i liksom Lund som 11-åring?
Ja, det var väl först via då Stålmannen. Men sen,
du såg Stålmannen-filmen.
Ja, och sen också, jag har ju...
Superman 2 heter den på engelska, på svenska heter den...
Stålmannen går på en kryptonit.
Krypto-nit.
Ja.
Den brukar tas upp i när man listar dåliga översättningar. Eller risiga översättningar.
Jag tycker den är bra, fan. Jag blir glad i hjärtat av den översättningen. Det, är så man blir,
det var
liksom
ju inte
varm.
Ens en komedi, va? Eller?
Nej, lite. Alltså så, han är ju väldigt komisk i den, Richard Pryor.
Jag minns inte Stålmannen går på en kryptonit.
Ja, jag minns den ganska väl.
Är han skurk, Richard Pryor?
Ja, i första halvan. Sen spoiler alert i andra halvan är han lite schysstare.
Okay.
Han har ju ett hjärta av guld där inne. Han är ju sån 80-tals data-hacker. Han blir ju upptäckt. Han står ju på banken och så läser han på sån tändstickspaket att de har datautbildning. Och så går han dit och sen bara från ingenstans bara kan han kommunicera med datorer.
Nej, jag minns nu från en av mina favoritkomedier i Office Space. Och där gör de något trick där de där de snor decimal pengar liksom från ett större konto, och så är det någon som nämner förbifarten. They did it in Superman 2 actually, and a bunch of hackers did this back in the 80s.
Jag måste
rätta, underrated movie.
Jag måste rätta det, Simon, det är Superman 3.
Okay, är det trean som är Stålmannen går på en kryptonit? Ja. Okay.
Tvåan är ju den med...
Ja, jag ber om ursäkt.
Ja, det är ingen fara. Mm. Jag tycker bara rätt ska vara rätt.
Men du kollade upp då Richard Pryor stand-up efter att ha sett Stålmannen.
Jag har ju tre morbröder, som, eller i alla fall en av dem, Dan heter han, som var väldigt, eller är väldigt förtjust i Richard Pryor.
Mm.
Så han har väl också visat mig LP och så.
Mm. Så det fanns vissa ljusglimtar i din uppväxt?
Ja, och även Släng dig i brunnen kollade jag också mycket på när jag kom. Tyckte väldigt mycket om han Lasse Linderoth.
Mm.
Han var en av de få som jag tyckte var rolig där.
Du tycker om rasifierade som dör?
Ja, jag älskar det. När du säger det så låter det hemskt, Simon. Vad är det bästa med Richard Pryor? Ja, men det är att han dog alltså.
Han satte även eld på sig själv.
Ja, just det. Ja. När han...
Det var väl eventuellt ett självmordsförsök?
Som jag har förstått det så var det väl det. Alltså, eller att han såg på... Det var, vem fan var det som berättade?
Han sa någon munk. Jag sa en dokumentär om Richard Pryor. Ja. Där de det var hans kompis han pundade med som berättade då att han hade sett någon munk som tog livet av sig på tv genom att sätta fel på sig själv.
Ja, just det, ja.
Och då gick han ut i köket och hällde sprit på sig själv, tror jag det var.
Eller kompisen gick ut i köket för att hämta någonting.
Uh-huh.
När han kom tillbaka så var Richard Pryor brinnande inne i...
Han överlevde dock det.
Ja, det gjorde han. Mm. Och det blev en väldigt rolig rutin sen i efterhand, tycker jag. När han berättar om efterbrännskadorna när han ska bli tvättad av sjuksköterskorna.
Okej. Okay. Mm. Du har väl också gjort stand-up om självmordsförsök?
Ja, jag försöker i alla fall.
Ja, jag har hört det. Jag har hört det för skratt på det, så det har jag ändå. Men det blir ju också en ganska svår balansgång när man tar upp såna extremt mörka saker och ändå ska göra det roligt på något sätt.
Ja.
Jag gillar ju väldigt mycket den balansgången när man känner att men det blir så extremt mycket nerv i det på något sätt.
Ja.
Att, men...
Alltså jag tycker det är ju svårt att göra den, alltså stand-upen, det, för att jag tycker folk fan reagerar fel. Alltså ibland, om du förstår vad jag menar.
Du menar att folk reagerar fel, att folk, du tycker att folk ska skratta mer åt.
Ja, exakt. Hade inte jag varit bekväm att prata om det så hade jag ju inte pratat om det. Liksom.
Nej, verkligen inte.
Och därför tycker jag att alltså, folk borde ju slappna av lite.
Men så du fick, men tillbaka i storyn då, du fick minst en kompis i tonåren då?
Ja, jag fick flera stycken i tonåren där, 14-årsåldern. Och då rökte jag hasch första gången också.
Okej.
Jag hade en klasskompis som beställde hem färdrullade joints från Danmark.
Mm-hmm. Och fastnade du i cannabis då eller vad det?
Nej. Nej.
Och du hade inte börjat dricka så mycket då heller?
Nej. Nej, utan det var jag drack väl när mina klasskompisar drack och rökte när de rökte.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad hände sen då? För man är ju nyfiken på det. Känns det som att det har blivit en vändning mot det positiva. Men sen så vet vi också att du hade det självmordsförsöket vid 16 års ålder.
Ja, alltså för att det som är där när morsan hade kommit hem från behandlingshemmet och jag precis hade bytt skola och det där. Och min morsan hade väl kanske 8 månader clean eller något sånt. När mormonerna kom och knackade på hemma hos oss. Och det var också... Det blev också en stor grej för mig liksom.
När mormonerna knackade på?
Ja, för att det är ju så med, alltså det är så klassiskt med missbrukare som är klina att de blir tokreligiösa, va?
Mm, absolut.
Och det blev ju även vi i den vändan. Alltså jag har varit mormon också i ett gäng år där.
Okej.
Okay. Ja.
Hur många år var du mormon?
Ja, det var jag om morsan, ja, 13 till 15 kanske.
Vad är grejen med att vara mormon? Är det någon, hur skiljer det sig från övrig kristendom?
Alltså den är ju egentligen mer, alltså, frågar man andra kristna så är ju detta fel, men den är ju egentligen mer, alltså, kristen än vad andra är.
Det är
ju,
mer extremt kristna?
Ja, okay. Oja, det är fortfarande så att homosexualitet är en synd där och man får inte dricka någon alkohol, man får inte ha sex utanför äktenskapet, man får inte onanera, man får inte göra någonting roligt.
Och de är väl tydliga med det liksom i läran?
Ja, det sägs väl inte rakt ut, men det kommer ju via omvägar hela tiden och det är ett väldigt skam.
Ja, det kan jag tänker mig att det knullar upp ens hjärna ganska rejält om man liksom måste känna skam inför den typen av saker.
Ja, men särskilt när man är 13 också, när de kom. Och du vet, när man kommer så från den bakgrunden jag kommer, liksom, dels för att ingen vill ha med missbrukare att göra. Mm. Alltså det är ju smuts missbrukare, du har väldigt låg social status. Mm. Och dels när jag kommer från den tradiga jävla historiken med min skola så kommer det... mormoner, unga killar liksom och är hur trevliga som helst, hur schyssta som helst.
Nu tänker jag på Book of Mormon, nu kommer jag ihåg hur de klassiga sådär.
Ja, och du vet, jag fick följa med till kyrkan där och träffa ungdomar som var hur trevliga, öppna och schyssta som helst. Jag fick vara med överallt, du vet, det var ju guld värt.
Det kändes ju så... Var det innan du flyttade? Liksom...
Nej, det var ju samma veva där.
Okej, okay, ja. Så du fick både kompisar i
skolan
och som i kyrkan?
Ja, så alltså också i kyrkan. Men det, alltså det...
Men du började tro på Gud också liksom?
Nej.
Du gjorde inte det? Okay.
Nej, men alltså...
Men du kände ändå skam för
känna lite gemenskapen där, du vet, var man inte horar ut för lite gemenskap.
Ja, men jag tänkte om du kände skam för att onanera och sånt.
Jo, men det gjorde man ju. Men det var ju mest bara för att det var ju ett socialt stigma kring det, va?
Okej.
Ja.
Men det hindrar inte dig?
Nej, det, alltså jo, alltså jag blev ju periodrunkare då, kan man ju säga det. Ibland så var jag då en duktig mormon som lyckades att inte runka då på kanske ett par veckors tid. Och sen hade man ett återfall.
Tog ett återfall, förlåt.
Man får aldrig ett runkåterfall, man tar dem. Det är bra att du är på mig.
Nej, men så då... Jag känner här att jag får driva historien fram lite.
Ja, är jag för långsam?
Nej, men jag tänker, vad händer sen? Vad är nästa steg?
Ja, men sen var jag ju där i mormonkyrkan och i skolan ett tag. Sen var det ju en tjej som blev våldtagen där i mormonkyrkan av sin pojkvän. Och det var lite grann där jag fick nog liksom, för att det blev så himla konstig stämning kring det, att liksom det började kosta mer än vad det smakade att vara med där, för att hela inställningen var där, nej, men de hade blivit ihop och hon hade haft frivilligt sex med honom innan äktenskapet, och sen när hon hade nekat och han hade tagit den då, så fick hon skylla sig själv liksom.
Enligt mormonkyrkan?
Ja, men enligt då gubbemötena.
Mm-hmm.
I och med att man blir prästvigd väldigt tidigt i mormonkyrkan, så jag var ju präst redan när jag var 14 i mormonkyrkan.
Du var präst?
Ja.
Okay.
Man har ju olika steg i prästadömet inom mormonerna, så då var jag, alltså, vad heter det, diakon eller något sånt skit. Diakonprästämbetet. Så då fick jag ju sitta med på de här prästmötena och höra hur man pratade om den här tjejen.
Mm-hmm.
Att det liksom var mycket, alltså, hon hade ställt upp en gång, men kan inte kontrollera sig, felet ligger på henne liksom. Det var ju verkligen sån 100% i klockren victim blaming liksom.
Mm. Det låter obehagligt.
Ja, så då försökte jag lämna mormonkyrkan när jag var 14-15 där. Men då fick jag till svar att då skulle jag vänta tills jag var 20 och se om jag kände likadant.
Okay.
Ja. Men jag löste det genom att helt enkelt följa mig upp till templet här i Stockholm och onanerade inne i templet.
Va?
Ja, det gjorde jag. Inne på toaletten visst, men när jag prättade så... Det är mitt otroliga civilkurage, va? Någon var tvungen att sätta ner foten. Jag runkade i templet.
Och så berättade du det för liksom... Och då så blev du utesluten.
Ja.
Jag vill ändå höra... Du, alltså, var det på ett möte? Berättade du inför många
folk? Nej, jag berättade inför vår biskop i församlingen.
Okej.
Okay. Mm. Alltså, ja, men det var ju ett sätt för mig att visa att hit, men inte längre.
Ja. Men du sa du att det var liksom för att du ville dra dig ur? Eller liksom...
Ja, nej, men det hoppas jag att de förstod. För jag var ju väldigt tydlig med att jag inte ville vara med.
Nej. Men jag tänkte att de kanske tolkade det som att du var så sprängkart att du inte kunde hålla det från att runka ens då. Liksom.
Nej, men jag tror jag var rätt tydlig med varför jag gjorde som jag gjorde.
Du härdade liksom
ganska medveten. Jag var där för, ja, det var ju en medveten härdning emot deras jävla tempel. Fuck you guys.
Ja, det var ju rätt bra protest eftersom det skadar ju inte heller någon ifall du gör det bakom en lykt dörr.
Nej, det var ju ingen blottning eller något sånt inblandat i det. Jag gick in på toaletten och sen... Ja.
Du förenar nytta med nöje.
Jag förenade nytta med nöje. Jag gick in på toaletten och tog på mig själv till klimax och lämnade.
Och det var nog för dem för att låta det gå.
Ja, jag har ju fått lite påhälsningar även. Alltså, det var inte så länge sedan. Kanske var 2 år sedan sista månaden var hemma hos mig med lite bullar. Va?
Men då...
Nej, men då säger man bara tack.
Jag tänker ändå att bulle är någon runka bulle-anspelning.
Men... Kommer 2 19-åringar hem till mig efter 30 med bullar. Jag bara, men jag förstår vad ni menar, grabbar. Kom så kör vi.
Okej, så då fick du lämna vid 14 års ålder.
Ja, sen har inte jag varit där sen jag var 14 skulle jag gissa. 14-15. Utan då blev det mer istället fest, va.
Du började festa med dina skolkompisar då istället.
Ja, det var ju jag fick leva som jag ville liksom. Eller det har jag fått hela tiden, men alltså du förstår vad jag menar hade ingen latent mormonism som höll mig tillbaka. Eller så. Det var väl egentligen där jag verkligen började supa och röka som fan.
Det var vi 15?
Ja, alltså, 16. 15-16.
Då började du röka hasch?
Ja, då är oftare och mer. Liksom,
och dricka?
Ja, oftare och mer.
Okay. Ja. Men det var inte varje dag då? Eller?
Nej, utan det tog ett tag innan jag hade kommit så långt att jag var på det varje dag. Utan det var väl efter självmordsförsöket där när jag var 16 som det började eskalera. Men alltså, jag har ändå haft jävligt roligt, måste jag säga. Det finns många fantastiska droger som jag har tagit och haft mycket fantastiska upplevelser på.
Har du testat alla droger som finns?
Nej, jag har inte gjort det.
Inte heroin?
Eller? Inte heroin, och jag tror inte jag har tagit LSD heller.
Nej.
Tyvärr. Det skulle jag gärna göra. Jag har tagit svamp.
Men vad var det som ledde fram till självmordsförsöket då? För det låter ju, alltså så här, du har ändå börjat få kompisar, du har sluppit mormonpressen, du har börjat dricka men kanske inte varje dag.
Nej, men jag alltså jag har...
Men det var det liksom en lång, mörk period...
Alltså, jag har aldrig
mått... på den liksom, inför jag har... den.
Alltså, jag har väl aldrig mått riktigt bra liksom.
Nej.
Och
aldrig någonsin under hela ditt liv?
Jo, alltså i kortare perioder gör man väl det. Men alltså...
Aldrig ett, liksom någon månad i sträck? Eller
nej. Liksom. Nej, det gör jag väldigt sällan.
Ja,
vem gör det?
Kanske inte jättebra en månad i sträck, men övervägande bra en månad i sträck har jag absolut upplevt. Liksom.
Okay.
Men det kan inte du ha gjort.
Jo, det har jag säkert gjort. Det låter ju hemskt, men jag säger att jag inte har gjort det.
Ja, men om det är sanningen så får du gärna berätta det som det är. Liksom.
Nej, men alltså jag var väl jävligt ledsen liksom. Alltså, jag har ju aldrig haft något självvärde så, eller man ska säga.
Haft och haft.
Eller har.
Du har känt att du inte har haft det.
Nej, exakt. Jag har aldrig haft någon vidare självkänsla liksom.
Men.
Och så har det varit... Alltså fram tills jag blir pappa egentligen, så jag har väl känt mig ganska så överflödig här i världen.
Och när blev du pappa?
När jag var 23.
Det är ändå ganska tidigt. Och idag är du?
31.
Okej.
Men Så men det var väl det att allting kom i kapp med när jag var 16-17.
Mm.
Att jag helt enkelt var trött på det och ville inte vara med längre.
Men blev det bättre sen? Eller det låter ju som att du började missbruka rejält efter det. Det var inte så, men du överlevde självmordsförsöket.
Ja, det gjorde jag.
Var det liksom, var det av misstag du överlevde det? Eller
jag hängde ju mig ju i en telefonsladd.
En sån gammeldags snirklig liksom.
Nej, det gjorde jag inte. Utan det var den andra änden mellan väggen och telefonen. Okay, ja, som jag skar av med morakniv och sen fäste jag den i taket och knöt runt halsen och sen helt enkelt hoppa ner från en stol.
Mm.
Och blev hängande där.
Okej.
Okay. Och det, först var det nice. Men sen började, alltså, sen började man bli alltså, soft i huvudet. Va? Och det började smaka blod i munnen och sånt skit.
Mm.
Och då fegade jag ur helt enkelt. Då hade jag inte staken till att göra det. Så att då lyckades jag få tag i den. Jag har lagt morakniven på min förstärkare.
Mm.
Så jag lyckades precis få tag i den och skära ner mig själv.
Okej.
Okay.
Och hur kändes det efter det? Var du glad att du levde?
Nej, alltså det var ju också, det var ju inte heller roligt liksom.
Nej, men du var
att
liksom...
Med, att jag inte liksom...
Men du fegade ur för att du kände en viss liksom...
Ja, jag blev rädd, det var läskigt.
För, ja, jag fattar att det är jätteläskigt, men det är intressant att höra liksom hur man känner en sån, en så här, jag vill egentligen dö, men jag är för rädd för vad som väntar.
Ja, men jag kände mig misslyckad efter det. Alltså jag klarar inte så av att döda mig. Liksom.
Mm.
Inte ens en sån basal sak som att ta mitt liv. Klarar jag av.
Så du, det blev inget så här, vad skönt att jag lever liksom.
Nej.
Nej.
Nej. Ja, det blev väl lite skönt så att mina föräldrar slapp hitta mig död och lite sånt kunde jag ju känna. För att det fattar jag ändå att mina föräldrar bryr sig om mig. Liksom.
Berättade du för folk att alltså, var du lika öppen?
Jag berättade för en kompis.
Okay,
Och hon ringde också till psykakuten åt mig och så fick jag åka in på...
Du berättade inte för dina föräldrar då? Eller?
Nej.
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 Och då åkte du in till psykakuten?
Ja, och fick sitta bakom en sån här järndörr i flera timmar.
Åh jävla.
Ja.
Det känns som bara mer och mer straff liksom. Det är ingenting som är så mycket bättre.
Ett straff som aldrig slutar ge.
Det är så här, man tänker, jag överlevde. Nu kommer jag till psykakuten. Du hamnar bakom en järndörr i flera timmar.
Ja, så satt jag där och så fick jag komma in till en läkare där. Ja, hon sa att jag fick åka hem och skärpa mig i stort sett.
Aha.
Ja, men det hon menar på att det var lite samma sak som när man skar sig i armarna. Att det, liksom...
det här var på 90-talet, eller?
Ja, det här var tidigt 2000-talet.
Det känns som att de måste väl ha börjat ta sånt på allvar mer. På
ja, jag hoppas det, men å andra sidan är det fortfarande en överrepresentation bland oss killar i självmordsstatistiken. Så jag vet inte, för det kanske är någonting man bara gör med snubbar, liksom att fan, man up lite grann, skärp dig.
Ja, ännu en nackdel med könsrollen.
Ja, nackdelen. Men...
Ja, det kan vara en nackdel. Ja, men jag menar att det är ju nackdel att behandla könen olika
ofta. Ja, det är det.
Ofta.
Ja, det är det.
Men så de skickade hem det och sa skärp dig.
Ja, ungefär så. Sen fick jag gå sån här ADHD-utredningen där då, som jag kom in på. Som jag aldrig gick färdigt i heller.
Men det var där du började dricka och knarka mer då?
Ja, jag fortsatte. Jag körde väl på med sprit och knark liksom.
Mm.
Mm.
Och det var mest cannabis och alkohol eller?
Ja, tjack började väl med när jag var 19 tror jag.
Okay.
För då var jag kalasfull inne i Lund. Och sen var det en läkare som jag inte tänker nämna namnet på, men som bor inne i Lund. Som hade låst sig ute från sin lägenhet. Han bodde på andra våningsplan. Stötte jag på honom och så sa till honom att jag kunde hjälpa honom genom att klättra upp för hans stupränna och in i hans lägenhet och släppa in honom. Och så gjorde jag det och då fick jag tjack som tack.
Av läkaren?
Ja, av läkaren.
Men hade han det på laglig väg? Eller liksom?
Ja, jag gissar på det. Han hade väl något medicin. Han hade massa medicin i något rum. Jag fick i alla fall med in i rummet, men han kom ut med tjack, i pulver. Liksom.
Aha.
Så där köpte jag tjack sen efter det.
Och du köpte av tjack av den här läkaren?
Ja, det gjorde jag. För det lärde jag mig ganska snabbt där då. För att när jag tog tjack första gången, då var jag som sagt packad. Va? Och när jag tagit tjacket, för att man blir nykter känns det som. Det blir sån återställare i hela huvudet. Man känner sig så jävla fokuserad och nykter. Så det blev en sån grej. När jag var för full för att rulla en joint till exempel, så kunde jag ta lite tjack för att nyktra till så jag kunde rulla en joint, så jag kunde röka den så jag slapp vara nykter. Alltså det...
Men så den här perioden av missbruk då, liksom kanske mellan 16 och fram tills... När var du, för nu idag är du nykter och drogfri.
Mm, det är jag.
Och när var du blev det?
Jag var 22.
Så då hade du en period av kanske 5 år då, eller 6?
Ja, jag skulle säga att mitt ordentliga missbruk, det var väl egentligen där mellan, alltså då kanske 19-22 då. Mm. Men jag skulle säga att det sista året där mellan 21 och 22 var mitt värsta liksom.
Du mådde dåligt också?
Ja, men, alltså det är ju nästan... Jag kommer nästan inte ihåg någonting. Alltså, nej. Allt jag vet är att folk som såg mig på bussen, alltså busschaufförer och sånt, kunde säga till mig att jag måste fan sluta supa hela tiden. Alltså folk berättade att de har sett mig sitta och spy mitt så här vid 11 på förmiddagen. Alltså i olika skyltfönster i Lund. Och att jag liksom... Jag var ofta...
Mm. Hade du börjat med stand-up då redan?
Ja, jag började med stand-up när jag var 19.
Okej, så det var ungefär samtidigt som började med amfetamin?
Ja, ungefär samtidigt, ja.
Och hur kom du in på den banan?
Stand-upen?
Mm.
För jag har ju pluggat teater då, va?
Mm.
Så jag var ju dansare och höll på mycket med amatörteater. Och sen,
i Lund?
Ja, i Lund. Mm. Och sen var det en dag vi skulle göra en så här massa olika kortare föreställningar, alltså sketch själv man ska säga. Mm. Och jag skulle läsa upp en dikt då, som jag hade egen komponerad dikt. Och så skrev jag då innan dikten en sån här ursäktstal för dikten. Mm. Alltså ett försvarstal för dikten. Och när jag gick upp och gjorde den sketchen där, så fick jag, alltså det blev så roligt. Folk skrattade, jag fick applåder och jag fattade, fan, det här är ju, alltså stand-up är nog fan jävligt roligt alltså, om det är så här det ska vara. Så där fick jag en idé att jag ville testa stand-up.
Mm.
Och så mailade jag. För detta var ju då 2004-2005. Sånt. Mm. Så då började jag maila runt. Liksom, hur fan börjar man med stand-up? Liksom. Mm. Jag hade inte en aning. Men till sist så var det någon som tipsade mig om bungee comedy här uppe i Stockholm.
Mm.
Så jag gjorde min debut för Anders Selin och Ös Nugen.
Okej, okay, vilka var det som vann det året?
Kristoffer Appelqvist tror jag.
Okay.
Och Soran Ismail var också med det året.
Mm.
Mm.
Nej, jag tror det var Soran som vann. Kristoffer Appelqvist tror jag var med, men han gick...
Ja, han kom tvåa då, men han gick direkt vidare till tv liksom.
Mm, okej.
Okay. Och jag var bara med första deltävlingen och i finalen tror jag. Jag var med vid 2 tillfällen, jag tror det var 3 eller 4 egentligen.
Men du, då hade du blivit ganska populär eller liksom, för att alltså under... Du berättade ändå att liksom du kanske så här var, hade tuppkam och... Eller...
Ja, oja, det hade jag. Fast inte när jag började med stand-up, utan då hade jag ju... Jag hade hårt färgat svart, hade jag.
Okay.
Men innan det så var det ju mycket tuppkam och sånt.
Var du punkare?
Jag var punkare.
Mm.
Och det vill jag påstå.
Och streetdansare, har du berättat?
Ja, jag gick på streetdance också under en period.
Mm. Men liksom, när var det... Det började vända liksom, för du var väl liksom så här, först att ingen ville leka med dig till att du hade en kompis, men sen uppfattat det som att du var en ganska populär person.
Ja, men sen började jag spela i punkband uppe i Johannishus.
I vad?
Johannishus, det ligger i Blekinge.
Okej. Okay. Flyttade du dit eller?
Nej, jag tror det var min flickväns kompis.
Mm. Så du blev populär bland tjejer också då tidigt, eller?
Ja, populär, men jag var väl 16 kanske när jag träffade min första flickvän.
Du var 16 då?
Ja.
Mm. Mm. Och du träffade henne genom partyscenen då, eller var det?
Nej, hon var ihop med en av mina kompisar. En av mina bekanta. Och så blev vi ihop istället.
Okej. Okay. Mm. Men var du populär bland tjejer då i under den perioden?
Ja, det vill jag nog ändå säga. För att första förhållandet jag hade, det var kanske i halvår.
Mm.
Och jag tyckte fan det löste av sig. Varje förhållande har löst av sig med 1 eller 2 månaders mellanrum fram tills jag var kanske 28.
Mm. Mm.
Ja, så jag tycker alltid jag har varit i förhållande typ.
Okej.
Okay. Ja.
Och hur kom det sig att du började med street dance?
Ja, men det var ju när jag var ju innan jag bytade skola. Jag började dansa på dansskola. Och då var det för att Michael Jackson såg så jävla flippig ut. Mm. Jag ville lära mig moonwalk och sån skit.
För det låter ju ändå som att du var en rätt, alltså så här, även sexuellt attraktiv och spännande då, om liksom en dansarkropp, vältränad punkarkille som spelar i band. Och ja, då kanske, om ditt missbruk inte har eskalerat till den nivån att du är jätteobehaglig.
Nej,
så
alltså,
kanske det bara är lite spännande liksom.
Jag var nog ganska spännande fram tills man lärde känna mig, det tror jag.
Mm.
Att jag kunde vara lite spännande och snygg. Ja, men sen när man lär känna mig så rätt knäpp också liksom. Alltså så.
Nu verkar du ha blivit rätt lugn. Alltså jag tror det kommer för folk som bara har träffat dig i stand-up-världen nu. Mm. Så kanske du mer ger ett så här Alfons Åbergs pappa-intryck liksom.
Gör det?
Ja, men så en ganska lugn, harmonisk man liksom.
Ja, tack.
Som är på, så här, du får ju inga utbrott och du verkar inte bli arg speciellt lätt. Nej. Eller sådär. Men det kommer nog som en överraskning för många som har träffat dig att du har varit utflippad.
Ja, jag kan nog bli rätt arg fortfarande. Fast det är väldigt sällan. Det har jag också gått terapi för. Alltså sån ilskehanterare terapi. För att jag kommer ju slagsmål hela tiden. Hela tiden förut. Lilla minsta så började jag veva. Och då fick jag via socialtjänsten gå någon jävla lugna ner dig kurs.
Okej. Okay. Blev du fälld för något brott liksom eller något sånt?
Nej, jag är aldrig fälld för misshandel.
Nej.
Jag är fälld för skadegörelse vid ett tillfälle. Och sen har jag suttit i förhör, alltså säkert 100 gånger.
Åh jävlar.
Nej, kanske inte så många, men jättemånga gånger. Alltså för många gånger. Angående langning och sånt.
Mm. Mm. Men vad var det sen som fick dig att sluta och blev nykter och dragfri?
Det var en tjej såklart. Jag,
men du hade ju många tjejer på vägen.
Ja, men sen när jag var där, jag träffade ju en tjej som heter, hon är inte död, hon heter Amanda, som jag blev väldigt, väldigt förälskad i.
Mm.
Och vi var ihop i 2 år eller något sånt.
Mellan hur gamla var ni då?
Ja, hon var väl 17 och jag var 20 kanske.
Okej.
Okay. Jag hade 20 börjat vart, för hon stack när jag var 22.
Mm.
Och hon fick ju verkligen mitt sämsta år där. Alltså det sista året där när jag alltså inte gick och la mig nykter en enda kväll.
Bodde ni ihop eller?
I stort sett.
Okay.
I stort sett. Hon var alltid hemma som jag sov över i alla fall. Och en kväll fick hon väl nog på.
Mm.
Jag hade hört av mig. Alltså det sista kvällen i mitt missbruk, den var ju helt sjuk alltså. För det var bara som kväll jag skulle ut och ta en öl med en kompis, men sen är det var bara en enda fet minneslucka liksom.
Var det i Lund?
Ja, detta var i Lund. Dagen efter så försökte jag ringa då Amanda, min flickvän, och svarade inte, och ringde mig sen på kvällen, och då hade jag varit alltså tydligen riktigt otrevlig kvällen innan.
Mot henne?
Ja.
Och då var det slut liksom.
Och då var det slut. Och då tänkte jag att jag ska lura tillbaka henne. Så jag låtsas att jag skärpar mig helt enkelt.
Mm.
Och så fick jag då ett ultimatum då av min mamma också, som ville ha in mig på behandlingshem. Hon sa att antingen så får du börja ta ett tur med ditt bruk, eller så får vi helt enkelt försöka få in det på LVM. Alltså så här lagen om vård av missbrukare.
Mm.
Och då valde jag då att gå till 12-stegsprogrammen för att... för att ge ett sken av att jag gjorde en förändring så Amanda skulle komma tillbaka. Så jag väntar väl fortfarande på henne då kanske. För sen dess har jag inte använt någonting sen, tror det är den 24 mars 2008.
Ja, du tänkte först bara låtsas.
Ja, jag tänkte vara clean tills hon kom tillbaka liksom.
Mm-hmm.
Och sen bara köra på som vanligt igen. Alltså, det var det som var planen.
Men sen någon gång måste du ändå, för du fick ju barn med någon och...
Ja, det fick jag ju redan samma år.
Okej, okay. Jag fick inte barn. Ny hyfsat snabbt då?
Ja, jag träffade någon ny efter kanske 8, när jag var 8 månader clean också.
Okej.
Okay. Träffade jag Michelle, som jag har barn ihop med idag.
Mm. Men ni är inte tillsammans nu?
Nej, vi är inte tillsammans nu.
Och var det när du blev nykter som du började köra mer stand-up eller liksom tog tag i den biten? Eller?
Ja, 2010 gjorde jag väl min stora... stora, inom situationstecken, comeback. Liksom, att jag började köra på klubbar och sånt igen.
Mm.
Jag hade ändå kört på klubbar då, fram tills jag, det kraschade helt för mig den här kvällen.
Men vad gick du upp liksom, påtänd och full då?
Ja. Oh ja. Oh ja, jag har gjort någon vända här i Stockholm. Som, åkte bil upp med en av mina langare.
Mm.
Och vi rökte en joint för 10 mil för att fira. Det tog oss 24 timmar att köra från Lund till Stockholm.
Okay.
Ja, för det gick bara långsammare och långsammare. Och man har sådana jävla munchies. Vi har stannat i varenda jävla frasse längs hela jävla vägen. Liksom. Mm. Så vi sov väl i bilen utanför Stockholm.
Det är den sämsta av hamburgarkedjorna skulle jag säga.
Ja, det är det absolut. Men det skiter man igen när man är lite hög. Va? Det måste in i munnen bara. Och så bodde jag då hemma hos en konsult på ett stort företag.
Mm.
Som hade en arbetslägenhet i Stockholm. Bodde hemma hos honom, hans polska flickvän. Och söp och tog tjack och rökte marijuana och sen åkte in till Stockholm och gjorde Big Ben Comedy Planet, var den klubb som hette då också.
Mm.
Och ett par ställen till.
Hur gick det att gå upp på scenen när du var liksom, körde du improviserade du mycket då?
Ja, absolut. Jag var ju en jammare och det är jag fortfarande ganska mycket en jammare. Men jag skriver ju.
Jag skulle nog säga att du har en del förberett material.
Ja, jag har en del förberett material. Men alltså sällan att det liksom är 100% utskrivet. Jag har ofta en tanke. Men då jammade jag mycket.
Mm.
Och det är svårt att säga hur det har gått för mig. För att jag kommer knappt ihåg någonting. Nej. Det är liksom bara ett jävla blurr av livet. Du fick post.
Mm, jag fick post.
Trevligt.
Mm. Så, och sen fick du barn men då var du ändå inne i en nykter period liksom.
Ja, då hade jag i alla fall varit clean i, om hon kom 2002. Mm.
Och vad lever du för sorts liv idag då?
Nu lever jag ett single.
Single life?
Single daddy life.
Men du har ett vanligt jobb?
Ja, jag jobbar som CNC-fräsoperatör.
Vad är det för något?
Programmera en maskin till att tillverka olika bitar.
Mm.
Olika detaljer som man säger i branschen.
Och hur länge har du varit nykter och drogfri, sa du? Det är 10 år eller snart?
Ja, det blir det ju nästa år i mars.
Det känns som att du är hyfsat på den säkra sidan då, va? Alltså jag tycker inte det låter som det är så stor risk att du skulle falla dit igen.
Nej, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag är inte särskilt sugen.
Men mår du bra idag? du nämnde innan så att du inte hade haft någon månad av övervägande positivt mående.
Kanske. Alltså jag kraschar ju varje sommar.
På sommaren? Mm. Det är lite ovanligt, det är ofta vinter.
Och jag skulle säga att sommaren 2017 har nog varit min hårdaste krasch på flera år.
Aha.
Att det var jag bara mått skit.
Du blev deprimerad eller?
Ja.
Mm. Och du har aldrig liksom, vi har pratat rätt mycket om psykisk ohälsa den senaste tiden i den här podden och specialisten på podcast.
Uh-huh.
Men du har aldrig liksom tagit antidepressiva eller något sånt?
Nej, jag har inte sökt hjälp sedan mitt självmordsförsök.
Okej.
Okay.
Men du nämnde att du hade försökt ta livet av det flera gånger.
Ja, mitt absolut första självmordsförsök, alltså självmord, måste kalla det för, då var jag inte alls gammal. Då gick jag fortfarande i grundskolan när jag var kanske 7 eller 8.
Mm.
Och då hade vi hade fröken visat att handen kunde svettas, så man satte en plastpåse runt den och ett gummiband. Mm. Så fick man absolut inte göra runt huvudet. Och det var det första jag gjorde när jag kom hem. Det var att sätta en plastpåse över huvudet.
Okej, och du visste då att du skulle kunna dö då? Eller?
Ja, min tanke var väl lite grann att dö.
Okej. Men du lyckades inte då?
Ja, jag blev...
Eller det vet jag ju inte. Men...
Nej, spoiler alert, jag misslyckades. Ja.
Men var det att du ångrade dig då igen efter ett tag? Eller var det?
Jag tror jag bara blir uttråkad, för det tar ju lite tid innan syren hinner bli så kass in i påsen. Liksom. Ingen attention span att vänta så länge.
Nej, men hur kommer det sig om du liksom... Har du aldrig tänkt på att söka hjälp mot psykisk ohälsa då? Om du har kraschat varje sommar och har mått väldigt, väldigt dåligt.
Ja, jag blev lite sugen på att gå i somras. Mest för att jag var rädd för att jag började bli schizofren.
Mm-hmm.
För att jag började minna saker som inte hade hänt.
Okej.
Okay. Och då har jag faktiskt pratat med en vän som är psykolog.
Mm.
Och han har sagt att det kan vara, alltså, det kan vara symptom på att man har varit jävligt ledsen jävligt länge. Mm. Att man börjar minna saker som inte har hänt. Jag skulle oroa mig för schizofreni.
Men varför inte söka hjälp då?
Jag vet inte. Alltså...
För du känns inte som den här... Jag pratade med Anton Magnusson om det, som var mer som har gått in i någon sådär 40-talistman-stolthet.
Ja.
En god karl räder sig själv i inställningen. Känner inte riktigt att du har samma ingång där?
Ja, nej, men jag känner mer så här att... Det, alltså jag är väl lite så... Jag tror jag är lite rädd också för att de ska skicka hem mig igen med att ta dig samman. Alltså jag tror det är mycket det, och jag känner att...
Ja, men det är ju... Det kan ju inte bli... Då är det ju som du är nu liksom.
Ja.
Det är ju inte, alltså så här, det är klart att... Jag fattar ju att det kanske är en förnedring som du inte vill utstå igen.
Ja, men sen är det också så... Så tänker jag, kanske mina problem inte är liksom allvarliga nog också. Eller man ska...
Det är klart de är. Det låter ju som att...
Ja, men du vet, jag är sån också.
Du kan ju bara lämna in den här poddinspelningen som bevismaterial. Nej, men det är klart, det låter ju verkligen
som... Ja, men sen vill inte jag störa folk, eller det är ledat med kompisar. Så det tar mig emot varenda gång jag ska smsa en kompis.
Mm-hmm.
Ja. Ja, de kommer tycka jag är störig, tänker jag varje gång.
Ja, men det, vi har ju ett samhälle som hjälper folk som, eller försöker i alla fall hjälpa folk som mår dåligt, och behöver det, så tycker jag näst, i alla fall, jag vet inte hur du mår just nu, men jag menar, om du säger vad är sommarkraschar,
ja, men...
så kanske det är kanske till och med bättre då att ta tag i det nu när du ändå har en viss handlingskraft.
Ja.
Apropå handlingskraft,
mm.
Så en av anledningarna att du är här idag är att du har en föreställning som kommer.
Ja, jag ska göra första soloshowen nu, tänkte jag.
Mm. Men Den svennen är tokig var väl ändå en soloshow?
Den svennen är tokig, det var ju bara en kväll jag gjorde det på Nöjesteatern. Jag okay. ihop med Marcus Berggren och Carl Stanley, där jag spelade in. Jag hade ju massa material. Ursäkta. Jag hade en massa material som satt i vägen för min kreativa framgångar. Alltså, vad heter det? Kreativitet. Den satt i vägen för min kreativitet. Jag blev inte motiverad att skriva nytt, för att jag känner att jag har massa bra grejer som funkar. Varför ska jag kasta dem och skriva nytt? Det är helt onödigt. Så då bestämde jag att jag vill spela in det och släppa det istället.
Så det är nytt material nu, det som du ska uppträda med?
Ja, det kommer det vara till stor del.
Ska det vara en turné eller är det ett fåtal?
Trestoppsturné, tänker jag.
Trestoppsturné.
Jag vill göra Bonden bar här i Stockholm, och sen håller jag på att jobba på ett ställe i Göteborg, och sen har jag Nöjesteatern i Malmö klar också.
Och när är det på Bonden bar?
19 mars.
19 mars?
Ja.
Då kommer jag värma upp.
Ja, det ska vara, jag har tänkt så här att jag ska ha med mig en kändis på varje ställe.
Mm.
Så ska jag presentera lite som Henrik Mattisson och kändissupportrarna. För jag tror att folk ändå kanske vill se mig, det är bara att de inte riktigt vet om det.
Mm.
Så därför behöver jag lite använda kändisar som pedofiler använder godis för att locka till mig folk.
Ja, för att locka till barn.
Ja.
Fast det kanske är 18-årsgräns, jag vet inte.
Ja, jag tänker det.
Men går det att köpa biljetter redan nu?
Jag tror inte det.
Går det att hitta det på sociala medier där det ligger biljetter?
Ja, det kommer väl släppas på underproduktion.se, snedstack biljetterna gissar jag. Men annars kan man ju följa mig på Twitter, det heter @HenrikMattisson, eller på Instagram, det heter @InstaMattisson.
Mm.
Tror jag. Jo, det gör jag.
Ja, men det kommer bli kul. Då värmer jag upp för dig 19 mars på Bonden bar.
Ja, det ska bli jätteroligt. Och jag är glad
det, för det. Det är alltså material som då inte varit med i Den svennen är tokig.
Ja, det är det som är målet i alla
fall. Så då kan ni ju, utöver den här podden, lyssna på den skivan på Spotify.
Ja, det tycker jag. Det hade varit nice.
Så då, ja. Det kommer bli skitfett.
Mm.
Och med de orden så avslutar vi denna veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Tack för att jag fick komma, Simon.
Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Henrik Mattisson.
Fullbordat samtal.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.